kända målningar som konvalescent och sömmerskan. Utställningen kommer att pågå i 5 månader. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Vilma Klo.
Det händer ju massa viktiga saker här i Stockholmsområdet, men jag vill ändå bara sticka in att det uppstått ett slukhål i Göteborg och det är tydligen 50 cm brett och geotekniker är på väg och sådär. Så ska du dit nu under eftermiddagen, ta det försiktigt om du är någonstans mellan Gamlestan och Svingen, ja. Då kan du gå på tok.
Nu är du glad att du sitter här i tryggt.
Ja, det är, för hade jag varit så uppskakad annars. Vad är det som händer? Nog sagt om detta, vad händer här?
Ja, du, eftermiddag efter 15 är vi ju tillbaka. Bland annat så ska vi till Funkisfestivalen som äger rum på Nalen ikväll.
Och vi hörs igen imorgon. Ha det fint.
Strax P4 Extra.
Orolig väntan i dubbel bemärkelse för fängslade svenske journalisten Joakim Medins fru berättar i dagens P4 Extra. Han blir 11:e svensken någonsin i Formel 1, Dino Beganovic. Bergman, Rederiet och Stenbeck, Lars Lind har stått på scenen i 75 år och är P4 Extra-gästen idag. Och så får vi kanske veta vad Donald Trumps Liberation Day egentligen kommer att innebära. Nu får vi veta vad Ekot har att berätta.
Ekot börjar i Grekland som ska rusta upp sitt försvar för motsvarande 270 miljarder kronor till 2036. När premiärminister Kyriakos Mitsotakis beskrev satsningen så sa han att våra investeringar i försvaret är investeringar i vår självständighet och skyddet av vår nationella värdighet. Det här rapporterar tidningen Kathimerini. Enligt nyhetsbyrån AFP så ingår bland annat ett kraftigt utökat luftförsvar i den grekiska planen. Socialdemokraternas ledning vill att karensavdraget vid sjukdom för alla yrkesgrupper ska slopas. Och frågan ska nu tas upp på partiets kongress i maj. En arbetsgrupp inom partiet har tagit fram förslaget som partistyrelsen nu också ställt sig bakom. Partiledare Magdalena Andersson.
Man ska orka jobba ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. Att kunna vara hemma när man är sjuk, det är en del av det. För oss så utgör ett avskaffat karensavdrag en viktig del av en modern och rättvis arbetslinje som är bra för vanligt folk och därmed också är bra för Sverige.
Ett genomförande av förslaget beräknas enligt Socialdemokraterna kosta 5 miljarder kronor. En 17-åring döms till fängelse i 8 år och 11 månader för mordet på en 16-åring i Bagarmossen i södra Stockholm i somras, rapporterar P4 Stockholm. 16-åringen sköts till döds med flera skott. En 15-åring döms också. Han döms till sluten ungdomsvård i 2 år och 3 månader. Och regeringen satsar 500 miljoner kronor på den specialiserade psykvården. Satsningen är ett av förslagen i vårändringsbudgeten och ska bland annat gå till fler vårdplatser och möjliggöra självinläggning. Ekot, Carina Galanou, Ipsonius.
2 tonåringar döms för förberedelse till mord på en herrallsvensk fotbollsspelare. 15-åringen döms även för medhjälp till mord i ett annat fall och får sluten ungdomsvård i drygt 2 år samt böter. 17-åringen döms förutom för förberedelse till mord även för mord, grovt vapenbrott och misshandel till fängelse i knappt 9 år och att betala 100 000 kronor i böter till spelaren som är målsägande. Spelaren som tillhör Degerfors döms för ringa misshandel för att ha slagit 15-åringen med en, enligt spelaren, lätt örfil, men nekar till brott. Degerfors tar i en kommuniké på den egna hemsidan avstånd från all kriminell verksamhet och skriver att man hanterat ärendet internt, men även att spelaren har klubbens fulla stöd. Nu innebandy, för Rönnbys tränare Andreas Lundmark har anmälts efter sms han skickat till motståndarlaget Kalmar Sunds stjärna Moa Köp efter den senaste kvartsfinalen lagen emellan.
I affekt skriver jag väl ett sms till Moa då, där jag tycker att skärper. Vi kan spela hårt och fult och tufft, men inte springa och spotta på varandra. Det är inte okej. Okay. Inga namn, men ändå vet ju Moa vem det handlar om. Det var dumt av mig att skriva precis det jag nyss sa, men jag tycker inte att det är så allvarligt. Så. Och vill de anmäla så vill de ju bråka. Det är deras chans att vinna mot oss.
sa Lundmark som var under 8 år förbundskapten i det svenska damlandslaget i innebandy. Frölundas första center Jakob Petersson ser ut att missa hela semifinalserien mot Luleå i SHL, det menar Göteborgs-Posten. Petersson har skadat ett ledband i knät efter en tuff tackling av Timrås Anton Lander i den sista kvartsfinalen. Landers matchstraff och sen befarades knäskadan. Ingen korsband, men ledband för...
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Hennes man sitter fängslad i Turkiet, utpekad av regimen som terrorist. I P4 Extra strax, den svenska journalisten Joakim Medins fru Sofia berättar. Dino Beganovic har fått drömjobbet. Han blir nämligen 11:e svensken någonsin att köra för ett Formel 1-stall. Och skådespelaren Lars Lind har hunnit bli 90 år gammal. Efter 75 år på scen, på film och i tv så tackar han tilljorna för gott. Men fortsätter nog att filma. I alla fall, han är P4 Extra gästen idag. Den 2 april har vi idag den emotsedda Liberation Day, och idag tänker alltså USAs president Donald Trump berätta för resten av världen vad det egentligen kommer att innebära. Glöm det här med dekoltage på framsidan. Nu är det där bak vi ska visa cleavage om vi vill vara trendriktiga. Ja, om det nu inte bara är så att modevärlden försöker lura brallorna av oss. TV-serien Laika är tillbaka i rutan. Vera Herngren lättar lite på den satiriska förlåten här hos mig i P4 Extra idag. Nu hörni, nu kör vi tycker jag.
Tittar på vänner som gått. Du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort, så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta för vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått, förlorade allt som vi vann. Som växt genom asfalt, och gatan vi gick på har de rivit bort, men de tog aldrig dig och mig. Till varje till varje.
Den i P4 Extra idag, Bäst i världen med Peg Parnevik. Den svenska journalisten Joakim Medin sitter i ett högsäkerhetsfängelse utanför Istanbul i Turkiet. Detta efter att han i torsdags blev gripen, anklagat för att ha förolämpat president Erdogan och för att vara medlem i terrorstämplade PKK. Och enligt statsminister Ulf Kristersson pågår nu intensiva kontakter mellan det svenska utrikesdepartementet och Turkiet. Och här i studion i P4 Extra har jag Sofie Axelsson, Joakims fru. Välkommen hit.
Tack.
Du, så sent som igår så fick vi Joakims första ord inifrån fängelset, och då skrev han på en lapp: journalistik är inte ett brott, inte i något land. Och det här publicerades senare av Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson på X. Vad var dina känslor när du tog del av det?
Nej, men det är väldigt Joakim. Jag blev såklart väldigt glad över att han har fått möjlighet att berätta om hur han har det i det nya fängelset och att man har fått kontakt med honom.
Mm.
Men just det meddelandet kändes väldigt mycket Joakim.
Ja, yrkesmannen Joakim, ja. Också kanske. Men du har ju själv haft kontakt med honom på ett helt annat sätt.
Det har jag.
Berätta.
Nej, men han skickade ju ett mer personligt brev till mig och sin familj. Så det... Nej, men det är så skönt att få ett livstecken och få förstå att han faktiskt verkar ha det bra under omständigheterna. Han får vistas i ett litet större utrymme i den här nya cellen. Han får tillgång till lite bättre mat. Han får också gå ut och se solen.
Mm.
Så allt sånt gör ju att man känner sig lite lugnare här hemma.
Mm. Och när du säger brev, då var det verkligen ett brev.
Det var ett handskrivet brev. Ja, man fick se. Jag känner ju igen Joakims handstil, så det är en trygghet i sig att få se att det är han som är på andra sidan och som berättar om det här.
Mm. Så mitt i all bedrövelsen var det ändå en liten strimma ljus.
Mm.
Du, i torsdags blev ju Joakim gripen. Hur har dina dagar varit sedan dess?
Men de har varit ett kaos och det har varit en helt fruktansvärd situation för både mig och för Joakim. Det här hade vi aldrig kunnat tänka oss, att han skulle kunna bli frihetsberövad i ett land som är allierat med Sverige.
Att Joakim har varit frihetsberövad så här pass länge, det är ju snart en vecka. Hur tänker du kring det?
Jag tänker att det är den här högtiden nu, Eid. Och det är det alla säger, att allting stängs ner under den här tiden. Så jag har ju mycket hopp om att han ska kunna släppas så snart som möjligt.
Mm.
Men det är jättesvårt att säga när det kommer ske, såklart.
Ja, det är ju mycket osäkerhet runt kring det här gripandet. Vanligtvis brukar utländska medborgare släppas inom ett eller ett par dygn. Vad har du för känsla? Vilka är dina farhågor?
Det är klart att man är rädd för ett värsta scenario, men det är inte mitt fokus just nu. Mitt fokus är att få hem honom så snart som det bara går.
Vilket stöd har du fått i allt det här?
Jag har fått ett massivt stöd, både från vänner och kollegor, branschkollegor, organisationer, politiker.
Mm.
Det är väldigt många som vill få hem Joakim nu.
Och som jag sa så har statsministern meddelat att det pågår intensiva kontakter mellan svenska UD och Turkiet. Vad vet du om hur regeringen arbetar för att få hem Joakim?
Jag kan inte gå in i detalj på vad jag har fått höra från UD, men jag har en god känsla av att de gör allt de kan.
Mm. Samtidigt så väntar du ert första barn. Du är gravid i sjätte månaden.
Ja, så är det.
Mm. Vad tänker du kring det?
Nej, men som jag har sagt i tidigare intervjuer så kan jag inte tänka mig en situation där jag föder vårt första barn utan honom. Det finns inte. Så jag fokuserar på att ta saker dag för dag.
Mm. Kanske det är det allra bästa och förmodligen det enda möjliga. Eller vad tror du?
Det tror jag.
Lycka till och tack Sofie Axelsson för att du kom hit och berättade här i P4 Extra.
Tack själv. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
Shepard med Geronimo i P4 Extra. Nu ska det handla om racing här, alltså för Dino Beganovic från Linköping nästa helg blir den blott elfte svensken någonsin att köra Formel 1. Dino har tillhört Ferraris akademi sedan 2020 och nu får han ta plats bredvid världsstjärnan Lewis Hamilton under det första träningspasset i Bahrain är det ju. Och med mig har jag nu Dino själv. Hej!
Tjena!
Hur är läget?
Det är bra.
Ja.
Det låter lite overkligt där du sa, men det är bra.
Ja, men det är sant. Det är 2 april idag, så inte 1 april, utan det är 2 april.
Nej, precis.
Så jag lovar, det är sant. Ja, det vet du förstås. Hur fick du reda på att du skulle göra den här Formel 1-debuten?
Jag var faktiskt på mina F2-tester förra veckan i Bahrain just. Aha. Och... Ja, var ju såklart fullt fokuserad på min B2 min F2-säsong och testerna där, hur de gick. Och sen så fick jag samtal under lunchen och där de sa att vi skulle göra FP1 där om 2 veckor. Så det var overklig känsla.
Exakt vad sa du då?
Jag sa bara oh my god.
Och det var väl
jag sa inte så mycket efter det.
Nej. Det här är förstås väldigt stort för dig. Du säger ju själv du kör F2 i vanliga fall, Formel 2, och nu får du den här chansen. Hur stort är det?
Jo, men det är väldigt stort att få ta det här klivet i Formel 1 och göra debut i träning. Sen så är jag såklart fullt fokuserad på min F2-säsong och försöker göra ett bra resultat där jag vet att det är där det handlar mycket om jag vill ha en styrning såklart i Formel 1 i framtiden. Så, men det är ett väldigt stort steg i min karriär, men också liksom, det är något man siktar och drömmer om sen man börjar köra go-kart när man är liten, och nu är man här och ska göra debut i första träningen, och inte med vilket stall som helst utan med Ferrari och inte med vilken teamkompis som helst, som du sa, Lewis Hamilton, som är det kommer bli väldigt väldigt coolt.
Det blir egentligen inte mycket större. Men hur stor är skillnaden för oss lekmän då, som bara har suttit vid en vanlig ratt? Hur stor är skillnaden mellan Formel 2 och Formel 1?
Den är otroligt stor, tycker jag. Nästan för stor egentligen, för om det ska vara lite praktiskt. Men det är väldigt stor skillnad, jag skulle säga, varvtidsmässigt i Bahrain just. För jag kommer ju hoppa från min träning i Formel 2 till F1-träningen till mitt Formel 2-kval på samma dag.
Ja.
Där jag har ungefär 20 minuter mellan träningen i F1 till när jag ska vara sitta i bilen i F2 för att köra kval. Så, men det skiljer liksom 15 sekunder däremellan, mellan 2 bra varv i F1 och F2. Så det är väldigt mycket, och det är nästan som att gå från en F4-bil till en F2, skulle jag säga.
Ja, det är stor skillnad helt enkelt. Det går undan. Du, och som du säger, det är ju en träning det här då, till att börja med. Du ska inte börja köra F1 på riktigt, höll jag på att säga. Men hur nära sätter det här dig till att faktiskt tävla då i Formel 1?
Det är ju liksom ett steg ytterligare i rätt riktning. Och få göra och känna det där förtroendet från just Ferrari, att de sätter mig i bilen också så tidigt på säsongen. Känns ju väldigt, väldigt bra. Men som jag sa innan, det är mycket som handlar om mina resultat i Formel 2 och hur jag presterar där som kommer bestämma egentligen hur och när och om jag får chansen i Formel 1 i framtiden.
Men det här är ju ett gott tecken i alla fall, kan man väl säga.
Verkligen.
Jag kan tänka mig att du följer Formel 1 en hel del. Hur kommer det att vara nu då, när du plötsligt får befinna dig mitt ibland alla de där förarna som du rimligen ser upp till?
Ja, absolut. Det är ju något man följer hela tiden, och jag har ju varit en del utav F1-teamets utveckling i simulator, och jag kör den väldigt ofta för att hjälpa teamet och utveckla bilen och så. Men det ska bli intressant att få den här möjligheten och känna att man är på bana med de 20 bästa i världen. Liksom.
Mm. Så när du nu då nästa vecka sätter dig i bilen och gör dig redo att köra iväg, vad tror du kommer att gå igenom ditt huvud just då?
Just då så, det är ju såklart, när man sätter sig i bilen så brukar allting släppa för mig. Nerver och liksom alla tankar. Jag har bara ett fokus, och det är liksom mitt jobb, vad jag ska göra. Så jag kommer bara köra som jag alltid har gjort.
Ja.
Och inte tänka så mycket på allt runt omkring.
Och du får absolut inte hojta där vid ratten: fucking hell, nu går det undan. För vad händer då?
Ja, man får inte svära i Formel 1 nu för tiden.
Nej,
så, det är absolut inte.
Det kan bli böter. Det kanske är flera radiolyssnare som tycker att jag borde få böta för det där utbrottet också. Vad vet jag?
Ja, precis.
Ja. Du, hur som helst, Dino, lycka till. Och kör hårt, säger man väl då.
Ja, tack så jättemycket.
Så det ryker, typ. tycker jag. Eva Dahlgren, Ängeln i rummet.
Jag gav dig mina nätter, jag gav dig mer rum. Gjorde allt för att bli bättre för oss och fick det gå runt. När du var låg så var det jag som hade tålamodet kvar. Tog dig till ditt bästa, du gjorde ditt val. Varför ser du inte lycklig ut? Du har allting du vill ha. Spela inte dum, jag fattar, för nu kom det någon. Du skriker, skriker mitt namn. Håll om mig, håll om du kan. Du kommer nog aldrig förstå. Det alltid har varit så. Jag skriker, stiger mig fram. Jag formar gold till kristall. Hur kunde du aldrig förstå? Du borde ha hållit mig i håll. Jag klickar vilka dina vänner. De vet inte hur allt gick till. Och även om det bränner håller jag så länge hjärtat vill. När jag är låg så är det jag.
Mitt namn heter låten. Jag nöjer mig med att lugnt konstatera att det är Victor Lexell ni hör här i P4 Extra. Nu lokala nyheter.
Klockan är 13:30. Lokala nyheter från P4 Stockholm. En 17-åring dömdes idag till nästan 9 års fängelse för mordet i Bagarmossen i södra Stockholm i somras då en 16-årig pojke sköts ihjäl. Även en 15-åring döms för medhjälp till mordet och de döms också för en skottlossning som ägde rum 2 dagar tidigare. Enligt Peter Grym, rådman vid Södertörns tingsrätt, så har bevisläget varit starkt mot de 2 tonåringarna.
Det var ju samma vapen som användes i båda tillfällena. Efter mordet hittade polisen det här vapnet längs gärningsmannens flyktväg och då fanns 17-åringens DNA på vapnet. I övrigt finns det tydligt stöd för gärningspåståendet mot 17-åringen i form av bland annat vissa vittnesuppgifter, chattar, bilder och filmer. När det gäller 15-åringen så har polisen även där gjort en omfattande kartläggning utifrån bland annat mobiltelefonsuppgifter, var han har befunnit sig.
12 000 svenska fritidshus drabbades mellan 2019 och 2023 av allvarliga naturskador såsom översvämningar eller bortblåsta tak, visar en sammanställning från Länsförsäkringar. Flest stormskador inträffade i Stockholms län, där nästan 4 500 fritidshus drabbats. Merparten av fallen inträffade under stormen Alfrida som påverkade 2 000 stugägare i Norrtälje kommun. Och Sollentuna kommun ska börja laga skolmat i egen regi istället för att lägga ut jobbet på entreprenad, skriver Mitt i. Idag så produceras nästan all mat av samma företag, men avtalet löper ut nästa sommar. Därför har kommunen beslutat om att införa en egen central måltidsenhet som ska leverera mat till skolor. I eftermiddag soligt väder men tidvis en del molnslöjor som kan skymma solen, temperatur 16-19 grader och svag vind. Patrik Larsson, din tur.
Tack för det. Riksväg 73 Nynäsvägen efter Handen i riktning mot Nynäshamn. Stillastående bil ganska nära höger körfält och hinder på E18 Enköpingsvägen efter Barkarby i riktning in mot stan. Där bärgar man just nu i höger körfält och vägskydd. Såväl skyddsbil som bärgare är där. Det ligger en stolpe i vägrenen och ledningar på vägen. 257 Södertäljevägen, korsningen med Sorundavägen. Kollektivt just nu fritt från stora störningar.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Jajamensan, och P4 Extra gästen idag, det är skådespelaren Lars Lind. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Hur mår du idag?
Jo, jag mår underbart. Ja. Det är perfekt väder. Man börjar ana att det kommer en ordentlig vår och sommar. Och
ja, vi står inför en värmebölja, säger de på SMHI.
Ett par dagar.
Ja, det är bara att tacka och ta emot.
Ja.
Lars, du har stått på teaterscenen i 75 års tid.
Ja, jag tror det.
Ja. Du har varit med i filmklassiker som Det sjunde inseglet. Du har också varit med i tv-klassiker som Rederiet.
Ja.
Och du är just nu pappa i tv-serien om Stenbeck.
Just det.
Och sen har du nyss fyllt 90. Ganska nyss i alla fall, januari. Tror jag det var.
I januari fyllde jag 90, ja.
Ja. Och du ser pigg och glad ut.
Ja, jag hänger med.
Ja.
Man får vara glad för det lilla.
Men jag undrar hur du firade. För jag vet, eller någon har viskat i mitt öra, att du är tokig i glass. Så blev det tårta eller glass? Eller glasstårta?
Jag kan tala om att det blev mycket glass.
Det blev mycket glass?
Mycket glass. Och jag är väldigt förtjust i vaniljglass.
Ja.
Jag är det. Dock inte så förtjust som Yvonne Lombard, min kollega som är några år äldre.
Ja.
Hon berättade en gång att hon bantar på, med vaniljglass.
Ja.
Jag vet inte.
En originell metod.
Det måste man väl säga.
Det förutsätter förstås att man inte äter en massa andra saker.
Ja. Vi får hoppas det.
Ja.
Ja.
Vad härligt. Det låter som ett bra firande i alla fall.
Ja.
Det är Lars Lind som är P4 Extra-gästen idag. Han sitter här mitt emot mig och vi ska prata mycket mer om både det ena och det andra. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, from your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless holiday. Artisten ni hörde här i P4 Extra var Alex Warren och låten heter Ordinary. Och skådespelaren Lars Lind är vår speciella gäst idag. Jag nämnde inledningsvis här att du har tillbringat 75 år av din levnad på Tiljorna, på scenen.
Ja.
Du klev upp på teaterscenen första gången som 15-åring. Och nu har du bestämt dig för att kliva ner.
Ja, men du, jag började nästan bli inspirerad ännu tidigare, och det var under andra världskriget när jag är uppvuxen på ett regemente i Umeå, på I20. Och då kom det nöjesdetaljen, Och då kom en massa artister och uppträdde för militären. Mm. Och då satt man längst fram vid scenkanten och fick i sig allt det här med lusten. Och,
så då väcktes intresset, ja. Din pappa var militärmusiker?
Militärmusiker, ja. Ja. Så att redan då så...
Anade du eller visste du?
Ja, jag vaknade till.
Ja, okej. Okay. Ja. Men hur känns det att fatta ett sådant beslut att ändå nu sluta med teatern? Du har inte tänkt att sluta vara skådespelare, har jag förstått, men nej. Ändå sluta stå på scenen.
Ja, det är lite omtumlande, därför att för mig har teatern alltid varit, det är nästan hemskt att säga, men det har varit den stora tryggheten i mitt liv. Vad som än hände privat eller runt om så fanns teatern där jag kunde spelreglerna och allting fungerade som det skulle. Men så att för mig är det är väldigt, väldigt, väldigt dubbelt. Det är väldigt svårt att tänka sig att inte ha en teater att gå ner till.
Nej. Det låter lite som att teatern var ditt första hem, alltså inte ens ditt andra hem, utan ditt första hem.
Ja, man kan väl säga att jag 50-50 då.
Ja, okej. I god svensk kompromissanda.
Ja, ja, ja.
Men du, varför bestämde du dig då ändå för att...
Därför att jag kände... Det hände just då i samband med 90-årsdagen att jag... Det hände så mycket då. Dels så skulle... Ja, det var mycket privat som hände. Och jag kände plötsligt när jag stod och repeterade att jag inte tyckte det var roligt längre. Jag kände ingen lust längre. Hur trevliga kamraterna och allting var så var det ändå... Och har jag inte lusten, för det är den stora tillgången jag har, att jag tycker det är roligt. Jag är barnsligt förtjust i att stå på scenen. Det låter jävligt naivt, och det är det naturligtvis. Men jag tycker att... Och då när jag inte kände att jag riktigt hade lusten, så tänkte jag, då hoppar jag av. Så jag pratade med ledningen om det här. Och de var fullt förstående eftersom jag ju är 90 år och ja. Sådär. Så att, men nu har jag lite problem med att sysselsätta mig.
Jaså, ja. För teatern har sysselsatt dig så mycket?
Oerhört mycket. Jag har ju ingen hobby överhuvudtaget. Nej. Försökt med golf och allting. Nej. Det är roligt några år, men jag vet inte.
Men är det ändå... någon lättnad när beslutet är fattat?
På ett sätt är det ju det. Ja. Därför att det är slitigt med teater. Det är ju det. Mm. Långa repetitionsdagar och sånt här. Nerver har jag inget problem med efter att ha jobbat med Kardemumma i 3 år på revy. Så efter det finns det inget som kan skrämma mig på scenen.
Alltså, det krävde starka nerver.
Ja, nej, det går inte. Mm. För att det var en upplevelse att få texter till genrepet, publikgenrepet.
Mm. Och så lära sig dem.
Och lära sig dem att spela på kvällen. Alltså. Mm.
Så kunde det kanske ofta vara i revyvärlden.
Ja, det ska ju vara
aktuellt. Kardemumma var den som skrev.
Ja.
Det är ju mycket som händer i ditt liv, förutom 90-årsdagen. Jag har förstått att du och din fru, Anita Wall, har bestämt dig för att bli särbos.
Ja, att vi ska vara särbos. Ja. Vi är ju gifta och vi träffas nästan mer nu än vi gjorde tidigare. Ja. Vi är liksom förutsättningslöst nu på ett annat sätt när vi träffas.
Och, är det ett sätt att förhöja kärleken och äktenskapet rent av? Att ta lite paus eller få lite avstånd?
Ja. Jag var ju goda vänner som, när jag berättade det här för dem, så sa de att det är det bästa som kan hända, säger de. Ja. Att vara serbo, sa de. Ja. För då har man liksom, man ger varann utrymme och man ger varann tillfälle att utvecklas. Mm. Det är svårt att prata om det här, men det är ju...
Får jag fiska lite grann efter en ledtråd? Kan det vara så att det blir skojigare att träffas också?
Så man, kan man säga det, klart. Ja.
När man har sitt
man
eget liv, så att säga.
Vardagsslitet. Och vi är ju en ålder, bägge två, att det kommer ju åkommor. Ja. Och de är inte demokratiska, utan det blir ju olika. Det slår på olika håll, alltså. Mm.
Så är det.
Ja.
Så det är ingen kärlek som har gått förlorad? Tvärtom.
Absolut inte.
Vad härligt.
Absolut inte. Mm.
Men du, bortsett då från att du inte har någon hobby, hur ser du på framtiden?
Ja, jag tycker det är sent att börja med frimärken och sånt där. Jag vet inte.
Jag tycker det låter jättetråkigt att börja med frimärken så sent i livet. Mellan,
vad fan är frågan då? Men däremot tycker jag om att översätta. Jag höll på ett tag och... Jag har översatt två franska pjäser, som en pjäs som Anita spelade som heter Oscar och den rosa tanten. Mm. Och utav Erik Emanuel Schmidt, och sen var det en pjäs som var en stor framgång i Paris som heter Diplomati, om den här konsuln, vad heter han, Nordrup, som räddade en massa judar i Paris.
Spännande historia
förstås. Ja, och gick emot svenska regeringen. Mm. Blev utskälld när han inte tog kontakt och lydde Vichy-regeringen och sånt där. En väldigt spännande pjäs.
Det låter ju som om du har en hobby här som kan bli en heltidssysselsättning.
Ja, jag lutar åt det.
Ja, risken finns, kan vi säga.
Risken finns. Huka er.
Ja, vi får se hur det blir. Nu ska vi ta och lyssna lite grann på Molly Sandén. Och hon har en titel här som kanske gäller dig också. Det bästa kanske inte har hänt än.
Absolut! Du längtar efter nästa steg.
Då gäller det E20-sträckan Åkers-Styckebruk-Strängnäs och då mellan trafikplats Åker har fått 138 och trafikplats Biskopskvarn har fått 137 och detta i riktning mot Eskilstuna. Vägen är avstängd där på grund av en lastbil som börjat brinna och räddningstjänsten är på plats. E20 alltså mellan trafikplats Åker och trafikplats Biskopskvarn i riktning mot Eskilstuna. Vägen just nu är avstängd på grund av lastbil som brinner.
Let's go. hoppfull titel där med Molly Sandéns Det bästa kanske inte hänt än. Och jag har som sagt skådespelaren Lars Lind här som P4 Extra gäst. Många, om de får tänka efter lite grann, vet säkert vad du har gjort och hur du ser ut och vad de har för relation till dig. Men jag tänker ändå att vi ska placera dig lite grann. Kanske ska jag kalla dig för den unge munken. För det var din roll i Ingmar Bergmans storfilm, ja, Det sjunde inseglet.
Det var det.
Hur var det att jobba med den filmen om
Ingmar Bergman? Det var ju för det första min första filmroll. Mm. Och jag var väl 20 år eller något sånt där. Och ja, när vi pratar så här så kommer vi in på så mycket som är hur det gick till när jag fick rollen. Så var det ju en ordentlig provfilmning. Och jag bara tar upp det här som jämförelse med hur det går till idag. Då var Ingmar Bergman, hade ordnat en uppställning i stora ateljén på SF. Fotograf var Gunnar Fischer, hans A-fotograf. Och en dekor och full utrustad. Och så jag provfilmade där. Och om man då jämför med dagens, då på den tiden fanns det ju inte agenter. Man fick inte ha agenter.
Nej.
Utan det var regissörerna själva som tog kontakt med skådespelarna. Mm. Och det, bara det är ju en viss angelägenhetsgrad som de visar då. Nu för tiden så har vi agenter som föreslår en till en rollsättare. Som skickar 3 sidor fullskrivet manus. Mm. Så lär man sig det nödtorftigt. Jag pratar nu om hur de unga har det här.
Ja.
Och så går de ner i någon källarlokal och kan det här utan till. Och så säger då chefen där nere att ja, vi ska väl se hur det här går då. Jaha. Så frågar man då, vem ska spela emot mig? Ja, men det gör jag. Jag läser emot, säger han. Ja. Jaha. Och vem ska fotografera då? Elsa, är du klar med kaffet? Kan du komma och fotografera med din telefon? I neonljus så filmar de det.
Ja.
Och sen hör man icke ett ljud från någon part. Det är dött bara.
Ja.
Så går det till idag.
Inte ens mellan raderna hör jag här väldigt tydligt att det var bättre förr.
I det här fallet var det nog, och framförallt så undrar jag, vad regissörerna, har de inte någon dröm om att göra en film, att vara med liksom?
Ja, men den här direktkontakten som du fick redan vid provfilmen då med demonregissören Ingmar Bergman, höll den i sig sen hela vägen?
Ja, ja.
Höll han liksom,
det gjorde det.
Höll er i örat hela tiden?
Ja.
Eller om ryggen, eller vad han nu
gjorde? Nej, han... Sen var han ju så generös, alltså därför jag skulle vara med i 3 dagar tror jag.
Ja.
Och man hade 100 kronor per dag.
Oh ja.
Mycket pengar.
Ja.
Så han plockade med mig dag efter dag efter dag efter dag. Och var man bara i bild så fick man betalt. Men det var det att jag hade ett jobb i Malmö också. Så fort jag var ledig från filmen så åkte jag nattåg ner. Så pengarna gick till nattåg, SJ och sånt där. Och då sa Bibi till Ingmar att vet du att han lägger alla pengarna på tågresor? Då sa Ingmar, men varför sa du ingenting? Jag trodde jag gjorde dig en tjänst genom att ge dig. Ja, så det gjorde du. Jag älskar det där. Kom med mig, sa han. Då gick vi in till producenten på SF då. Och då sa Ingmar, du får skriva ut Lars Lindskars en gång till. Alltihop. Sån var Ingmar Bergman.
Fantastiskt. Det var andra tider.
Det var andra
penningvärdet
tider.
Var annorlunda och ja. Inställningen till pengar var också lite annorlunda, ja. Det förstår jag. Du, det var inte alltid lätt att satsa på skådespeleriet har jag hört. Du åkte inte alltid nattåg till Malmö.
Nej.
Du lyftade dit en gång också.
Nej, jag lyftade inte.
Från Malmö till Lund lyftade du?
Ja, det gjorde jag. Ja. Det gjorde jag. När jag började med teater. Ja. Då...
Varför gjorde du det då?
Mina föräldrar gick ju i gymnasiet så att de hade inte råd att betala mina tågresor till Lund.
Nej.
Och såg jag att betygen gick rakt ner. Så att de sa vi kan inte betala mer. Och då fick jag en tågbiljett av Lilla Teatern i Lund att kunna åka i alla fall.
Mm.
Och sen så...
Sen gick det som det gick.
På hösten så körde jag i gymnasiet. Ja. Och då åkte jag upp till Dramaten och prövade in. Ja. Och kom in.
Bra beslut.
Ja.
Du har varit med i många tv-serier för de som är lite yngre och vill placera dig. Du har varit Varuhuset, Rederiet, Lösa förbindelser. Gemenligen kallade såpor.
Ja.
Vad tyckte du om att göra de där rollerna?
Ja, det var väl lite... Det var väl inte riktigt det man ville bli ihågkommen för. Men vi gjorde ju väldigt fina föreställningar på tv-teatern.
Ja. Men är det inte skönt ändå att bli ihågkommen för en bred publik? Jag menar, många älskade ju de där tv-serierna också.
Ja.
Men du känner att det kanske inte riktigt var...
Nej, men det är inte bara det. Alltså. Jag var ju väldigt god vän med Ingvar Hirvall och vi satt och pratade lite ibland. Och då sa han att det är beklagligt att det folk kommer ihåg mig från, det är den där gubben som vill säga, ska du inte ha en stänkare på en balkong när jag har gjort så mycket på teater och tv förut. Men det är det de kommer ihåg. Så det är lite...
Det är lite dubbelt.
Dubbelt.
Det är lite dubbelt, ja.
Ja.
Det är klart att det är ändå rätt härligt för oss som har sett de där figurerna att ha den där stänkarrepliken. Då placerar man Ingvar och sen är det ju upp till oss som konsumenter att minnas allt det andra också, förstås. Du, för många år sedan, vi kanske snackar 50 år, så har du sagt att det största fel inom citationstecken det är att du är för väluppfostrad. Vad menar du? Och är du fortfarande det?
Ja, jag har nog... Jag beundrar ungdomen som vågar säga ifrån, som har en helt annan... som vågar säga ifrån mot auktoriteter. Vi gjorde ju aldrig det.
Nej.
Vi lydde... Förlåt mig. Vi lydde ju och jag vet många tillfällen när jag... Jag vet ett tillfälle när vi gjorde en pjäs på Dramaten med Olof Molander. Doktor Molander satte upp en pjäs. Och det var en skådespelerska som hette Mona Mortensen som var stor filmstjärna i Tyskland. Och hon kom hem till Dramaten och var oerhört nervös. Och råkade ut då för Olof Molander. Mm. Han fick henne att... Jag var elev då på Dramaten. Och hon skulle blåsa en visselpipa. Hon var så nervös som kunde inte. Det kom ingenting. Då gick han upp på scenen, doktor Molander. Och så här ska du göra, så då blåste han. Ja. Och så, försök nu, Mona lilla. Och så försökte hon. Det gick inte. Hon kunde inte. Hon var så rädd och så skakad utav det hela. Och då har jag vid några i efterhand tänkt att fan att man inte var...
Och sa ifrån.
Att man inte var färdig skådespelare och hade lite auktoritet och kunde gå emellan där. Alltså. Mm.
Allting var inte bättre för, kan
vi konstatera. Allt var inte bättre för, det är vi överens om.
Vi får konstatera det avslutningsvis här i P4 Extra med Lars Lind som gäst. Vad trevligt att du ville titta hit och berätta en stund.
Förlåt, vad sa du?
Vad trevligt att du ville titta hit och berätta för oss en stund. Lycka till med karriären.
Tack snälla du, tack. China girl, I
stretching down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl,
David Bowie som kör sin China Girl här i P4 Extra. Där vi alldeles strax ska lämna över till Ekot, och sen har vi en hel del mera att bjuda på efter Ekot. Men nu då, som sagt, dags för senaste nytt från Ekot med Annika Nordin.
Det är fortsatt många svenskar som får tillfälliga undantag från att behöva amortera på sitt bolån. Och trots att boräntorna sjunkit så har hushåll det tufft. Daniel Barr är generaldirektör vid Finansinspektionen.
Vi kan konstatera att fortsatt så är ju hushållen högt pressade. Osäkerheten är ju väldigt stor just nu var det hela ska ta vägen, både när det gäller räntor och inflation.
Ja, trots att räntorna under 2024 sjönk så har en del hushåll det tufft att klara alla kostnader, visar den årliga bolånerapporten från Finansinspektionen. Ett tecken är att det fortfarande är många hushåll som får tillfälliga undantag från att behöva amortera på sina bolån. Det har hela tiden varit möjligt att få undantag, men det har krävts särskilda skäl. I september 2022 uppmanade Finansinspektionen Ekot hushåll att ringa sin bank.
Det är ett sätt för att hjälpa hushåll genom tillfälliga problem, att man slipper amortera under ett tag. Och det här är ju ett läge med tillfälliga problem förhoppningsvis. Och då har man problem som enskilt hushåll, då ska man gå och prata med banken. Vi tycker det är bra om folk utnyttjar det.
Sa Henrik Bracconier som var chefsekonom då. Samma dag blev flera banker nerringda och antalet personer som fick undantag från amortering rusade i höjden under hösten och höll i sig så under hela 2023. Totalt 33 000 svenskar fick undantag då. Under 2024 har det minskat lite grann men ligger fortsatt på en mycket högre nivå än tidigare år, konstaterar Henrik Larsson som är senioranalytiker på Finansinspektionen.
Det är högre än vad det har varit länge tillbaka i tiden. Det är viktigt att den här möjligheten finns.
Reporter här var Olof Winblad. Rysslands president Vladimir Putin har inga planer på att besöka Saudiarabien närmaste tiden enligt Kreml. Donald Trump sa i måndags att han ska besöka Saudiarabien inom en månad, och det här ledde till spekulationer om ett toppmöte med den ryske presidenten Vladimir Putin. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa idag att det inte finns plats eller tidpunkt för ett möte med USAs president. Israels försvarsminister meddelade tidigare idag att den militära insatsen i Gazaremsan utökas. Och natten till idag så har Israel attackerat flera delar av Gaza. Bland annat rapporteras det att en vårdklinik i norra Gaza attackerats. Och närmare 40 personer uppges ha dödats i attackerna i Gaza, rapporterar AFP. Från och med idag så krävs det ett inresetillstånd, ett så kallat ETA, om man ska resa till Storbritannien och är EU-medborgare, inklusive då för oss svenskar. Det nya tillståndet kostar 10 pund, runt 130 kronor att ansöka om, och görs antingen i en app eller på nätet. Ekot med Annika Nordin.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Här i P4 Extra strax om den nya medicinen mot malaria som kan göra ditt blod giftigt för de smittspridande myggorna, och då ger visst hopp om bot mot den dödliga sjukdomen. Det är den 2 april, det har jag redan sagt. Det är också den emotsedda Liberation Day, för idag tänker USAs president Donald Trump berätta för resten av världen vad det där egentligen ska innebära. Nu ska vi sluta tänka på dekoltage på framsidan. Det är där bak vi ska visa cleavage om vi vill vara trendriktiga, om det nu inte bara är så att modevärlden bara vill lura brallorna av oss. Och tv-serien Laika är tillbaka i rutan. Vera Herngren lättar lite på den satiriska förlåten om en stund här hos mig i studion. Här har vi nu Lisa Nilsson.
svårt att vara obestämd och sväva mitt emellan ja och nej. Så återvänd till mig. Återvänd till mig. Man tror att allt är bra. Man har det man brukar ha. Svårt att vara obestämd och sväva mitt emellan ja och nej. Så återvänd till mig. Återvänd till mig.
Uppdatering gällande E20-sträckan Södertälje-Strängnäsvägen är nu öppen igen, och då handlar det om mellan trafikplats Åker avfart 138 och trafikplats Biskopskvarn avfart 137. Vägen var tidigare avstängd på grund av en lastbil som brann. Den är nu släckt och vägen är öppen igen, alltså i riktning mot Örebro. Räkna dock med att det är fortsatt begränsad framkomlighet och räddningstjänst arbetar på platsen. Lite längre västerut på E20, då i höjd med länsgränsen Stockholm Södertälje riktning Örebro. Där är också ett körfält blockerat på grund av en markbrand som brutit ut. Räddningstjänsten tar ett körfält där.
Återvänd till mig. Det var alldeles för lätt för dig att gå så långt från mig. Och var jag bara dum som trodde att jag kände dig. Det är alldeles för svårt att vara obestämd och sväva mitt emellan ja och nej. Så återvänd till mig. Återvänd till mig. Återvänd till mig. Till mig, till mig, till mig, till mig, till mig.
Lisa Nilsson, Återvänd till mig, en av många bra låtar på hennes nya platta. Vill du höra ett snack med Lisa Nilsson, så var hon ju gäst här i P4 Extra för inte så länge sedan. Den intervjun finns i SR Play-appen för er som är sugna på att höra hur hon tänkte kring den här musiken. Nu ska vi prata om helt andra saker. Runt hälften av världens befolkning riskerar att få malaria, en sjukdom som dödar hundratusentals vuxna och barn årligen. Och nu väcks hoppet om en ny lösning i form av en medicin som gör vårt blod livsfarligt för myggor. Giftigt kanske man skulle kunna säga. Jag har med mig Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar på Karolinska institutet. Välkommen.
Jaha, tackar.
Kan du beskriva hur den här medicinen då skulle kunna användas mot myggor?
Ja, det är alltså man kan kalla det för ett mygggift. Alltså, som istället för att man sprutar mer i rummet så äter en person vi kan kalla det för ett läkemedel då. Och sen när myggorna, det vill säga honorna, myggorna som sticker oss för att få sitt blod som den behöver, vårt blod, så får den med sig det här läkemedlet som cirkulerar i blodet.
Mm.
Och det är alltså dödligt för myggan som avlider inom någon vecka eller två.
Ja, det låter ju ändå lite otäckt det där att vi ska ha ett gift i vårt blod. Hur påverkar det oss?
Nej, det ska ju inte det, va?
Nej.
Alltså en förutsättning för att det här ska överhuvudtaget fungera, det är ju att det är ett